Det är så gott att se er alla här idag. Härligt att få fira gudstjänst tillsammans, hörni. Mitt namn är Mattias Johansson. Jag är gift med Vanessa. Och jag är tacksam för dig, Vanessa. Även en sommar så här när du hänger med mig lite extra än annars, så har du mycket nåd och tålamod med mig. Det är jag glad för. Tack för det. Men det är gott att få vara liksom i den här stora familjen också, eller hur? Där man kanske inte alla känner inte alla. Man lär känna några lite bättre än andra och så där. Och man kanske är del av en connect-grupp, man kanske inte är det ännu och så. Men det här är ju familj. Det är ju Guds design att kyrkan ska vara familj, att vi ska få göra livet tillsammans. Vi kan inte göra livet ensamma. Det är en av värderingarna som står där bak på väggen. Vad har jag sagt nu egentligen? Jag har sagt att jag är gift med Vanessa. Vi har två pojkar, Isak och Josiah. Vi är tacksamma för dem också, oftast, hela tiden. Och det är så också att Patrik och Kiki, vi är en kyrka på tre platser. Och Patrik och Kiki Olofsson är ju pastorer över både här Vetlanda, Växjö och Nässjö. Och de hälsar så mycket till er alla från Europakonferensen där de har varit. Och jag vet att Patrik och Kiki har laddat batterier, de har sökt Gud i en säsong här nu. Och jag ser fram emot vad Gud kommer att göra genom Hope Church här och i Nässjö och Växjö också. Så att det blir bra. Och vi älskar alla kyrkor, eller hur? Fortsätt att be för kyrkorna i Vetlanda också. Och för det här med bibelutdelningen som du pratade om, Roger. En sån möjlighet. Skriv upp på de här lapparna om ni har möjlighet. Var med på detta. Att få ut Guds ord här i kommunen. Och den här festivalen tror jag blir grym också. Hoppfestivalen där. Så. Jag vill börja med att dra en pappavits. Och jag tänker så här. Återigen blir det kvalitet. Det blir en. Men den har jag kommit på själv. Och då inser jag att då är det verkligen kvalitet som gäller. En del av er skruvar på er och tänker vad kommer här nu. Men jag är rätt nöjd med denna. Så lyssna här nu. Ge den en chans. I genomsnitt, hur många år stannar en snickare i ett och samma företag? 3 år. Den satt. Yes. Under sommaren söndagar så har vi... Jag skrattar lite själv, jag tyckte det var bra. Det är ju dåligt när man skrattar av sina egna skämt, förlåt. Under sommaren så har vi gått igenom och fortsätter gå igenom Guds namn. Det är grejer, hörni, Guds namn. Och det har varit så bra att lyssna på Vanessa senast och de andra som har talat tidigare. Jag hoppas det blir bra idag igen. På Bibelns tid så var det ju nämligen så att ett namn betydde mycket mer än bara namnet i sig. Man kunde förstå en persons karaktär, en personlighet bakom det här namnet fanns oftast. Och om du tänker på det i Bibeln så var det flera stycken som fick nya namn när de var med om någonting viktigt. Abraham, Sara, Jakob och så vidare. Så det finns något speciellt med namn. Och vill vi lära känna Gud så kan vi göra det bland annat, ja det vill vi. Då kan vi göra det bland annat genom att studera hans namn. Då kan vi förstå hans karaktär och hans personlighet ännu bättre. Och det är det vi gör här under sommaren och det är så bra. Idag är vi framme vid Jahwe Tzidkenu. Och Jehova, eller Jahwe, det är Guds personliga namn. Det här hebreiska namnet Jahwe, det betyder jag är. Eller jag är den jag är. Absolut är jag den jag är. Något sånt betyder det. Men i Bibeln så kan vi ofta se Jahwe översatt till Herren, kort och gott. Och sen har vi Tzidkenu, som är då det hebreiska ordet för just rättfärdighet. Rättfärdighet. Så Jahwe Tzidkenu, det blir Herren är vår rättfärdighet. Eller Herren vår rättfärdighet. Och det är det jag kommer prata om här idag. Så ingen överraskning på titeln. Den är helt enkelt Jahwe Tzidkenu, Herren vår rättfärdighet. Och när jag lyssnar på det här, Jahwe Tzidkenu, det låter ju rätt coolt. Tzidkenu, det låter nästan lite som en Star Wars-karaktär eller något sånt, eller hur? Men det är mycket, mycket häftigare än så. Och vi kommer komma in på det. Men innan vi går in i Bibeln och grottar ner oss i detta lite så vill jag ta några definitioner på just rättfärdighet. Det kommer nog på skärmen här och Libris stora handbok till Bibeln säger så här om just rättfärdighet. Det är rätta handlingar och den rätt och rättvisa som kännetecknar Gud och som Gud kräver av människorna. Och sen i Application Study Bible, då är översatt till svenska, då står det ungefär så här. Att leva efter en gudomlig eller moralisk lag, fri från synd eller skuld. Att bli förklarad rättfärdig i en genuin och intim relation med Gud. En absolut kvalitet av moraliska normer. Det är inga enkla grejer det här, men vi kommer komma till lösningen. Men det är detta rättfärdighet betyder. Jag gillar det här citatet som också kommer på skärmen. Så här har Bob Deffenbaugh sagt. Gud definieras inte av termen rättfärdig, utan snarare termen rättfärdig definieras av Gud. Gud mäts inte med rättfärdighetens standard. Gud sätter rättfärdighetens standard. Bra eller hur va? Gud sätter den standard. Man skulle kunna säga att Guds standard för rättfärdighet är han själv. Han själv är standarden för rättfärdigheten. Men nu till Bibeln då. Det är där det verkligen händer grejer. Det är alltid så med Guds ord. Någon har kallat Romarbrevet för Bibelns Himalaya. Har ni hört det någon gång? Jag läste det här om dagen. Och i sådana fall så kanske Romarbrevet kapitel 8 är dess Mount Everest. Och inte minst vad gäller just rättfärdighet. Och vi skulle kunna spendera en vecka, flera veckor säkert, och grotta in oss i detta med rättfärdighet endast utifrån Romarbrevet. Det står så mycket, det är så mycket guld kring detta i den boken i Nya Testamentet. Men jag kommer, trots detta kommer jag börja utgå från Gamla Testamentet. Den här exakta termen, nämligen Yahweh Tzidkenu, den förekommer endast två gånger i Bibeln. Alltså den exakta termen. Och det är båda gångerna i Jeremia. Det är en bok i Gamla Testamentet då. I Jeremia 33, 15-16, den kommer vi inte läsa. Där handlar den här termen om Jerusalem. Men i den andra delen i Jeremia som jag kommer läsa nu, Jeremia 23, 5-6. Jeremia 23, verserna 5-6. Där handlar Yahweh Tzidkenu om. Ja, se om ni kan spana in det när jag läser. Jag kommer inte avslöja det ännu, men lyssna till det här. Jeremia 23, verserna 5-6. Se, dagar ska komma, säger Herren, då jag låter en rättfärdig telning växa upp åt David. Han ska regera som kung och handla med vishet. Han ska utöva rätt och rättfärdighet i landet. I hans dagar ska Juda bli frälst och Israel bo i trygghet. Och detta är det namn man ska ge honom. Herren, vår rättfärdighet. Vem tror ni Jeremia profeterar om här? Jag hör viskningar. Jesus Kristus. Är det? Det är Jesus Kristus som är Herren, vår rättfärdighet. Lite bakgrund till Jeremia, den här mannen då som skrev boken Jeremia i Gamla Testamentet. Man kan säga att han hade två huvudbudskap, eller så tänker jag i alla fall. Det var om dom, tillrättavisningar, men sen var det också om hopp, eller nåd om du så vill. Så de här tillrättavisningarna, och det här med nåden och hoppet, det går ofta hand i hand i Bibeln. Och när Jeremia skrev sin bok, då levde Guds folk i exil i Babylon. Det var någon slags landsförvisning som hände här. Och Jeremia var då en av flera profeter som förmedlade det här budskapet. Att om folket följde Gud, om folket lydde Gud, då skulle han förlåta folket och de skulle få återkomma till Jerusalem. Det skulle bli återuppbyggt igen då. Och templet också. Och det stycke då vi precis läste här från Jeremia. Det är ju del av dessa löften då från Gud. Att kungariket ska upprättas. Det kommer en rättfärdig kung. Eller hur? Det läste vi ju. Som ska härska igen. Och den här kungen skulle heta Yahweh Tzidkenu. Herren vår rättfärdighet. Och den här profetian, dessa löften, det uppfylldes ett tag sen efter det här skrevs då i Jeremia. Men det var så då att folket fick återkomma till det förlovade landet och templet återupprättades, Jerusalem återuppbyggdes. Men den andra delen av profetian, att det skulle vara en kung som regerar, det hände inte där och då. Men vi vet ju varför. För den kungen som Jeremia talar om, det är ju Jesus Kristus. Och hans rike är inte ett vanligt kungarike. Han kom inridande på en åsna istället för på en stridshäst i Jerusalem. Han är fridsfursten, allt detta som vi känner Jesus, vår mästare, genom. Hans kungarike är så annorlunda gentemot ett vanligt kungarike. Det går så långt mycket över det som man kanske funderade och längtade efter och väntade på. Att det skulle komma in en mäktig kung och ta hand om dem som var jobbiga i ens liv. Jesus, han opererar på ett annat sätt. Jesus Kristus, han är vår rättfärdighet. Han är Yahweh Tzidkenu. Och det finns vissa paralleller här på Guds folk när de var i exilen i Babylon. Och på du och jag, kyrkan här på jorden nu. Precis som Israels folk då, så är inte vi hemma ännu. Vi är inte hemma med stort H eller H-E-M-M-A, alla stora bokstäver som finns. Vi är inte i himlen än, eller hur? Vi är på väg till våran destination. Det var samma med Israels folk här. Vi är ett sänt folk, precis som dem. Gud har sänt dig. Han har sänt dig. Du är sänd med det glada budskapet in i din vardag. Precis som Israels folk var sänt in i deras verklighet, i deras vardag. Vi väntar på den slutgiltiga räddningen. När Jesus kommer tillbaka. Han kommer tillbaka. Jag vet inte när, men det jag vet är att han kommer tillbaka. Och det är otroligt bra nyheter. Jesus kommer tillbaka och vi väntar på den räddningen. Och samtidigt som vi väntar på den räddningen är vi del av Guds räddningsplan. Är du med? Och det kopplar också till Israels folk väldigt likt där. Och precis som Israels folk så får vi ta emot Guds rättfärdighet. Inte för att vi förtjänar det, men för att han vill ge det till dig och mig. Och innan vi lämnar Jeremia så vill jag läsa från Jeremia 29, 10-11. En del av er kommer känna igen de här verserna. Jeremia 29, 10-11. För vi pratar om att det handlar om tillrättavisning, men det handlar också om hopp. Det här är hopp, mina vänner. Så här står det där. För så säger Herren, när 70 år har gått för Babel ska jag ta mig an er och uppfylla mitt löfte att föra er tillbaka till denna plats. Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren. Nämligen fridens tankar och inte ofärdens, för att ge er en framtid och ett hopp. Det där är underbart, hörni. Gud talar genom sitt ord idag till dig. Men vad innebär det här då med Jesu rättfärdighet? Vad innebär det för oss? Fyra stycken punkter som kommer upp på skärmen här. Och ett då är att Bibeln är ju tydlig med att vi har ingen rättfärdighet i oss själva. Det är kört. Vi har ingen rättfärdighet i oss själva. Nada. None. Jag kan inte så många fler språk, men vi har ingen alls. Och här kan ni skriva ner, jag tror det står också på bibelverset till varje punkt här. Romarbrevet 3:23, Jesaja 64 och 6 handlar om det där. Jag läser inte dem. Vi har bara en 20 minuters predika här på sommaren, men skriv ner dem där och läs dem senare. Och lika lite som vi har rättfärdighet i oss själva, lika lite kan vi uppnå det på egen hand. Det är punkt nummer 2. Där kan ni läsa Jeremia 13 och 23. Det står så i Bibeln att vi får inte synda, eller hur? Men det står också, kanske ännu svårare, att vi måste hålla alla lagens bud. Vi måste göra massa gott också. Det är kört! Vi klarar det inte. Jag klarar det inte många minuter. Jag behöver punkt 3. Jesus Kristus. Han är vår enda källa till rättfärdighet. Så är det. Andra Korintierbrevet 5 och 21. Apostlagärningarna 4 och 12. Om det är någon som skriver ner, så skriver ner dem där. Eller ta ett foto. Det här är bra, fantastiska bibelverser. Jag hade önskat att jag kunde läsa dem alla. Men ni skriver upp och läser senare. Och så landar vi i punkt nummer 4 där. Att Jesus Kristus, han är ju då inte bara vår källa till rättfärdigheten. Han är ju också vägen till det. Han är ju den som hjälper oss att komma dit. Även att vi inte klarar det i egen styrka. Eller hur? Han är den som erbjuder oss det vi inte kan göra i eller för oss själva. Och där kan ni läsa första Johannesbrevet 1:9 och Jesaja 61:10. Så det fantastiska med detta är att Gud har uppfyllt lagen åt oss. Gud har gjort det. Han är ju domaren. Och när vi står där och blir dömda, då säger han inte skyldig. Inte skyldig. Inte skyldig. När du har tagit emot Jesus Kristus som din Herre och frälsare, så säger han inte skyldig. Och det är helt makalöst. It blows my mind. Det är helt fantastiskt. Och när vi läser Gamla testamentet, då blir det så tydligt att Gud har ju det här förbundet med Israels folk. Att han är deras Gud och att de är hans folk. Och Gud är ju trofast. Han kommer aldrig någonsin släppa Israel som det förlovade landet. Är det någon som tror det? Kan ni glömma det? Det är ett evigt förbund. Det är det han står i. Gud kan inte ljuga. Israel är det förlovade landet. Så är det. Och han står i förbundet trofast. Men Israels folk har ju sprungit åt en massa olika håll och kanter. Och det är ju samma med oss. Vi som har liksom blivit inympade i det äkta olivträdet. Vi också springer ju åt massa olika håll och kanter. Vi klarar inte heller av så jättebra att vara Guds folk. Men Jesus har ju gett oss den vägen tillbaka. Det är ju tack vare Jesus Kristus. Tack vare Yahweh Tzidkenu. Herren vår rättfärdighet som vi kan vara Guds folk. Eller hur? Därför att han är vår rättfärdighet kan vi vara Guds folk. Och att Jesus Kristus är vår rättfärdighet då. Det är ju inte bara, det är inte på något sätt så är det ju inte bara så att Jesus är rättfärdig. Han är ju våran rättfärdighet. Det är ju det betyder namnet. Då finns det tre ord och nu blir det lite kristianesiska här. Men ni får, många av er kan de här orden. Kan du dem inte så lär du dig tre stycken lite speciella ord. Men det första är försoning. Det finns historiska fakta. Jesus Kristus dog på ett kors. Så är det, men det är ju mer än så. Han dog för dig och mig. Han tog dina synder på korset. Det är det som kallas försoning. Sen har vi vår identitet i Kristus. Och det är underbara grejer. Det är att vi har förlåtelsen, vi har rättfärdighetsgörelsen och vi har att vi är älskade av honom. Eller hur? Och den tredje grejen som också går hand i hand med det här är helgelsen. Ja, vi är rättfärdiga. Men vi har också någonting som kallas för helgelse där den heliga ande från den dagen vi säger ja till Jesus till den dag vi dör så har vi den här fantastiska underbara promenaden med vår Herre och frälsare när han aldrig lämnar oss och förhoppningsvis springer vi inte iväg så jättemycket och gör vi det så kommer han rusande efter oss. Men den här helgelsen när vi blir mer och mer lika honom det är också del av vårt kristna liv. Så vi har försoningen, rättfärdiggörelse och helgelse. Right. Och tack vare Yahweh Tzidkenu, tack vare Jesus Kristus, så är vi oskyldiga. Jag vill hamra lite mer på den spiken. Vi är rättfärdiga. Synden har ingen makt över oss längre. Vi är fria. Vi är fria. Och jag tänker på Patrik, han säger otroligt mycket bra grejer. Och det var nog innan vi var här, Pia, du kommer säkert ihop när det var en predikan om freedom, skriker han. Eller hur var det? Med ett stort svärd. Det var något sånt. Men alltså, vad heter den filmen? Braveheart, precis. Det är frihet, hörni. Jag kan se det framför mig. Att Jesus står och skriker freedom. Om vi bara kunde förstå det att vi har frihet i honom. Så mycket mer kunde hända med våra liv. Varför är rättfärdighet så viktigt då? Jo, men det är ju så att Gud är helig. Han tolererar inte synd. Han kan inte tolerera synd. Vi uppmanas i Bibeln att vara heliga liksom Gud är helig. What? Är det någon som klarar det här? Var helig liksom Gud är helig. Det står så. Vi har lagen att följa. Vi har de 10 Guds bud plus en massa andra bra grejer som Bibeln pratar om som vi ska göra. Och en massa dåliga grejer som vi inte ska göra. Och Jesus, han kommer ju inte hit och liksom bara slätade över det här. Och så, det är inte så viktigt. Han kommer ju och förstärkte lagen, står det. Har du någon gång tittat på något och känt att det där skulle jag vilja ha istället? Du kanske har tittat på en annan mans kvinna och tänkt, henne vill jag ha. Eller tittat på en annan kvinnas man, honom vill jag ha. Eller du kanske har ljugit. Då har du syndat. Då har du missat målet. Du kan inte vara rättfärdig i dig själv. Jag kan inte vara rättfärdig i mig själv. Och det är ju här Jesus kliver in på scenen. Jesu Kristi liv var rättfärdigt. Men det här, hur Jesu rättfärdighet kommer oss till del. Jag läste något som John Piper skrev. Och det här kan bli lite tekniskt. Men jag har en liten Mattias bild här senare som förhoppningsvis kan hjälpa. Eller så kan du också göra er mer förvirrad. Vem vet? Ni får vara ärliga efteråt och säga. Men det blir lite tekniskt här. Men det här handlar om rättfärdighet. Och då finns det två olika saker här. Det finns något som kallas för tillräkning. Och så finns det något som kallas för förmedling. Förmedling, det handlar om att man får en gåva. Om vi tänker på andens frukter till exempel. Att det är en gåva som Gud ger till dig. Det är någonting som han ger in till ditt liv. Någonting som du använder och får växa i dig. Den gåva, den är din, den gåvan. Men det finns någonting som är byggt på en ännu fastare grund än det som är förmedlat till oss. Nämligen det som då kallas tillräkning. Och det här handlar om Guds verk utanför oss. Det handlar inte så där jättemycket om dig och mig vad gäller det här med tillräkning. Det är någonting som har lagts till vårt konto. Något som räknas som vårt. Det är en stabil grund att stå på. Och då tar jag min lilla bild här nu då. Se om ni hänger med. Den haltar lite grann, ja, men ändå. Låt säga att du har fått en jättebra talang att springa snabbt. Du är riktigt snabb på att springa. Det är en gåva som du har fått. Du har tränat hårt också, men det är en gåva att du är snabb. Det är en talang du har. Och då ska du vara med här nu då och springa final i OS. Går i Paris nu nästa år. Så är det, va? OS-finalen här, 100 meter. Och det är ju tack vare att du har den här gåvan. Men hade det varit så att du var en gepard, hade du inte fått springa i det där 100-metersloppet. Tror ni mig? Om du hade varit en gepard och kommit fram och ville ha din nummerlapp. Nej, nej, nej. Det går inte. Du behöver vara en människa för att springa OS-finalen på 100 meter här då. Och det där grundläggande för att ens få vara med här då är att du är människa. Det grundläggande, det bergfasta här är rättfärdigheten. Det har inte så mycket att göra med om du har fått en gåva eller inte här. Det här är en rock solid ground, rättfärdigheten. Guds rättfärdighet är vår rättfärdighet genom Jesus Kristus. Det är grunden för i princip allt annat, tänker jag. Hängde ni med? Ja, det är bra. Det är inte bara så att Guds rättfärdighet tillräknades oss. Det gjorde den när du tog emot Jesus Kristus i tro. Men det är också så att vår syndighet, vår synd tillräknades Jesus. Very holy interchange. En otroligt heligt byte där, tänker jag. Jesus tog på sig straffet för våra synder genom sin offerdöd på korset. Och som ett resultat av det då så ändras våran status, de vi är. Vi är inte längre dömda. Vi är rättfärdiga i Jesus Kristus. Och det där för mig är tillräckligt för att stå och jubla en hel evighet i himlen när den dagen kommer. Det där blev rätt så tekniskt, men också alldeles, alldeles underbart. Så här då, på ett lite enklare sätt. Vi kommer snart ner mot slutet här. Men när Fader Gud ser en människa som tagit emot Jesus Kristus som sin Herre och Frälsare, då ser han sin egen son Jesus Kristus. När du har tagit emot Jesus så är det Jesus han ser när han tittar på dig. Och tänk er den glädje och den tacksamhet som fyller oss när vi verkligen förstår detta. När vi verkligen tar till oss detta. Vad han, Jesus Kristus, har gjort för oss. Det är otroligt. Kommer ni ihåg vad som kallas Bibelns Himalaya? Romarbrevet. Och jag tänker så här, jag tänker avsluta den här predikan med att läsa 3 stycken från just Romarbrevet. Och det här finns inte med på skärmen, för jag tänker så här att ni kan luta er tillbaka, ni kan blunda, ni kan låta Guds ord bara få skölja över er. Och den heliga ande gör någonting, tänker jag, när jag läser de här orden. Det här handlar om rättfärdighet. Och jag tackar dig, heliga ande, att när vi läser de här verserna nu så kan du göra någonting i mitt liv och i mina vänners liv som sitter här och lyssnar. Så först Romarbrevet 3:21-25. Men nu har det uppenbarats en rättfärdighet från Gud utan lag, en som lagen och profeterna vittnar om. En rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus för alla som tror. Här finns ingen skillnad. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Och det förklaras rättfärdiga som en gåva av hans nåd. Därför att de är friköpta av Kristus Jesus. Honom har Gud ställt fram som en nådastol genom tron på hans blod. Så ville han visa sin rättfärdighet eftersom han i sitt tålamod hade lämnat de tidigare begångna synderna ostraffade. Och Romarbrevet 5:19-21. Liksom det är många stod som syndare genom en enda människas olydnad, alltså Adam, så ska också det många stå som rättfärdiga genom den endes lydnad, alltså Jesus Kristus. Dessutom kom lagen in för att fallet skulle bli större. Men där synden blev större, där överflödade nåden ännu mer. Liksom synden regerade genom döden, så skulle också nåden regera genom rättfärdigheten och ge evigt liv genom Jesus Kristus, vår Herre. Och till sist från Romarbrevets Mount Everest, kapitel 8. Romarbrevet 8:1-4. Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Livets andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag. Det som var omöjligt för lagen, svag som den var genom den kötsliga naturen, det gjorde Gud genom att sända sin egen son som syndoffer, till det yttre lik en syndig människa. I hans kropp fördömde Gud synden. Så skulle lagens rättfärdiga krav uppfyllas i oss som inte lever efter köttet utan efter anden. Det finns ingen fördömelse i Jesus Kristus. Det är goda nyheter, mina vänner. Och vilken Gud vi har som tog vårt straff på sig och som är vår rättfärdighet. Jesus Kristus, han är vår rättfärdighet. Han är Yahweh Tzidkenu.